Innan vi börjar avsnittet så måste jag bara berätta att jag har träffat en Karen.
Ja, just det.
Det brinner i mig fortfarande.
Mm, det förstår jag. Jag funderade faktiskt också på det sen efteråt, efter du hade berättat det. Och bara, alltså, men jag förstår bara verkligen inte folk som inte bara kan vara tyst. Alltså så här, vad är det man brukar säga? Tala är silver, men håll käften i guld!
Lyssnare, det som händer. I söndags är jag ute och går med Livia. Hon ska sova vagn. Vi har varit iväg med några vänner och det har blivit väldigt mycket under den här dagen. Så jag lämnar restaurangen för att ta ett varv i kvarteret på Avenyn. Och komma tillbaka till restaurangen. Och plötsligt så står Karen till höger om mig. Och säger: vad bra att du är ute och går med ditt barn. Det är viktigt att han får frisk luft. Varpå jag varpå jag vänder mig om och säger: ja, det är viktigt och det är mycket skönare att sova ute. Så vi tar ett varv här i kvarteret. Och hon var så här: ja, men ni ungdomar, ni gör inte så som vi gjorde förr, någonting sånt där. Och då säger jag: jo, men vi går mycket ute och det är väldigt skönt. Och då säger hon något i stil med att: men lugna dig, för det syns på hela ditt kroppsspråk att du är en stressad mamma. Och jag tänkte: vad sa du? Så jag tittade på henne och sa: jag är inte det minsta stressad, men okej. Hon bara: det syns på hela ditt kroppsspråk, men ha en fin dag. Så klappade hon mig på axeln och gick vidare. Och jag tänkte bara:
sjukt också att hon ens rörde dig.
För det första, ja, don't touch me. Och för det andra, alltså, vem fan är du att säga till mig? Att jag är en stressad mamma. Nu vet ju jag att problemet ligger mer hos henne än hos mig. Som känner att hon har behovet av att yttra sig. Exakt. Men tänk om jag hade varit en mamma. Som hade det väldigt jobbigt och väldigt tufft. Och att min unge hade kolik eller whatsoever. Jag hade stressat. Jag kanske var ensamstående och bara löst allt själv. Kanske hade gått igenom en förlust av pappan. Vad fan vet du? Och så ska du säga det i ansiktet på mig. Så efterhand jag bara: alltså, varför sa jag inte något? Du vet, man blir så irriterad så att man bara i efterhand kommer på sig själv att så här: jag skulle ha satt den där kärringen på plats. Men det gjorde jag inte. Jag svängde vänster, gav henne en vink och sa: tack, tack.
Ja, ja, men alltså det är det, alltså. Och det är så svårt också, alltså, så här, som vi har pratat om innan, att så här, när man är där och då i den situationen, så oftast så blir man ju bara så ställd så man vet inte riktigt vad man ska säga. Men det är bara så jävla galet. Och också så här, hon måste ju, alltså, hon har ju på riktigt då också, alltså, promenerat förbi dig, men ändå liksom gått till dig och bara så här: åh, gud vad bra att du är ute. Och sen så bara en liten klapp på axeln: men det syns att du är stressad. Alltså, man bara, alltså, du har, alltså, varför? Varför ska du ens komma hela vägen fram till mig för att säga en sån sak?
Det enda jag tänkte, alltså, på när jag hade rundat hörnet, det var så här: hur går jag egentligen?
Så här, små jättesnabba steg.
Ja, men jag tänkte, nej, men så här: ska jag börja galoppera nu ut och liksom promenera med min dotter för att...
Nej, men alltså, det som är absolut mest intressant, det är ju att veta vad som för sig gick i hennes huvud. Varför kände hon att hon behövde gå fram till dig och säga detta? Hon, alltså, vad var hennes liksom...
Hon är en party pooper. That's it.
Ja, helt galet. Alltså, jag, det är svårt, väldigt svårt ibland att sätta sig in i vissa människors huvuden. Vad de tänker och hur de ens resonerar.
Och nu i efterhand så bara tänkte jag så här: oj, vad jag är glad att Pascal eller du inte var med. För som du säger, man blir så chockad själv att man blir bara så här: vad sa du? Till att hade någon av er varit med så hade det förmodligen hettat till för diskussion.
Ja, alltså, man blir ju ändå alltid så här: ja, men om det är någon som är äldre liksom, då blir man ju alltid lite mer försiktig. Men alltså fan vad många surkärringar och gubbar det finns alltså. Som och, också behöver få sig en liten uppläxning.
Och det är en sak som påminner mig varje gång jag möter dem. Mm. Bli aldrig som dem.
Ja, faktiskt.
Ja, för fan alltså. Livet än ja. Känns.
Man ska fan inte sitta och vara en jävla surkärring när man är gammal alltså. Nej, för nej. Fan.
Förra veckan så pratade vi om kulturkrock, samtycke och klippta band. Där vi involverade ja, men hur vi tänker just kring det här med omskärelse. Hur vi tänker med att våra barn, vilka typer av band de ska få ha när de växer upp. Om de ska ha band som vi inte har kvar idag för att det är viktigt för dem. Men vi pratade också om det här med samtycke överlag när det kommer till saker och ting. Och då nämnde ju du att du hade gett mig och Pagge en bok, tänkte jag säga. Det är en kortlek.
Ja.
Med frågor som man faktiskt bör diskutera innan man får barn. Och de här frågorna har ju vi, många, diskuterat hemma hos mig. Men hemma hos dig förmodligen inte alls många eftersom ni inte är i barnfrågan. Men vi vet ju om att vi har lyssnare. Som både sitter som gravida, kanske planerar att bli gravida. Eller som kanske inte alls vill ha barn efter att de har diskuterat de här frågorna tillsammans med sin partner.
Nej, men precis.
Så kan det ju faktiskt vara.
Ja, och syftet är ju att liksom, alltså veta om man har samma tankesätt kring de här frågorna liksom, med sin partner då, som man eventuellt tänker att man ska skaffa barn med. Så att man vet om man är på säkra sidan eller inte.
Och de här korten finns att köpa typ på Akademibokhandeln. Det heter Babysnack.
Ja, alltså jag tror jag köpte den på Lagerhaus tror jag köpte den.
Du ser, även Lagerhaus. Det finns i alla fall att köpa lite vart som. Babysnack, det finns även en annan kortlek som heter Boa. Alltså Bertil Olof Adam Boa. Det är ett... som sagt, en stor hög med massa frågor som kan vara bra att diskutera innan man sätter barn till världen. Och just idag så är det du och jag som ska diskutera hur det hade blivit om du och jag satte barn till världen.
Exakt. Så första frågan då i den här lilla kortleken lyder: är allas traditioner viktiga att ha med i ditt barns liv? Och då antar jag att de syftar på båda partnernas traditioner som de har ifrån sina liksom tidigare familjer eller vad man ska säga.
Exakt. Jag säger ju nej på den frågan. Men det är väl kanske för också för att jag personligen kanske inte tycker att den personens alla traditioner är viktiga. Samtidigt som den kan ju känna exakt samma sak gällande mig. Man är ju uppväxta på olika sätt och man har olika typer av traditioner. Jag är uppväxt med massor. Min partner idag är inte uppväxt med jättemånga. Men jag anser att alla mina är superviktiga. Och han har typ inga som han känner är så här, det här är tradition för mig. Medan andra runt omkring kanske känner att så här gör vi. Det viktigaste för mig är att mitt barn får de traditioner som vi som föräldrar anser vara viktiga. Och sen om båda parter kanske inte håller med. Då... jag vill ha jul, jag vill ha påsk, jag vill ha... alltså jag vill göra allt sånt här, gömma påskägg och liksom... de flesta vanliga traditionerna som vi har tycker jag är viktiga att ha med i mitt barns liv. För att jag tycker att det har gett mig en lekfull barndom. Och sen om det finns traditioner som de gör som känns oviktigt för min partner, då är det oviktigt för mig också.
Men alltså om det hade varit... någonting, alltså en högtid som du hade tyckt var oviktig men han tyckte var viktig, hade du då känt okej?
Ja, men då hade vi fått mötas.
För det känns ju ändå som att så här, om du nu själv tycker att högtider är så himla viktigt för dig själv, så borde du ju också förstå då om någon annan tycker att deras högtider också är väldigt...
Okej, men om jag formulerar om mig då, det jag anser vara viktigt kommer vara viktigt för mitt barn så länge ni inte har något att säga till om. Och allting som han anser vara viktigt kommer då också antagligen då vara viktigt i mitt barns liv. Men skulle det vara så en tradition som min mamma eller hans mamma anser vara viktigt som tycker men alltså,
det ska ju vara någonting som han tycker är viktigt såklart.
Exakt. Då är det oviktigt för mig. Om det är någon annan som tycker att men det här tyckte ju du var jättekul när du var liten. Jag bara, fast jag bryr mig inte längre. Då är det inte liksom intressant. Och vice versa på andra sidan. Själv då?
Ja, nej. Alltså det får ju vara utifrån alltså föräldrarnas, alltså ni då som är föräldrar, alltså deras perspektiv eller vad man ska säga. Sen vad alla andra firar, det är ju oviktigt liksom. Nej, alltså jag tycker ju såklart att om man har en tradition som man tycker är speciell, som man gärna vill fira, så och om man nu då kommer exempelvis ifrån olika kulturer, så tycker jag såklart att det är viktigt att alltså anamma det.
Såklart.
Men det är ju klart att det kan bli svårt kanske om det är typ så här, ja men låt oss säga att min partner inte firar jul, men jag firar jul. Då blir det ju också en diskussion huruvida, alltså vems tradition om man ska föra vidare till barnet. Och i den frågan där hade jag nog, då hade jag nog gått utifrån att så här, men någonstans så lever och bor vi i Sverige. Och i Sverige firar man jul. Och barnet kommer ju få liksom vara med om de traditionerna, vare sig den vill det eller inte, i skolan eller hos andra vänner och så vidare. Och då tycker jag väl hellre att man ja, men lika gärna kan göra det hemma också. För sina egna barn.
Hur ser du på utgångsförbud?
Oj.
Har du fått utgångsförbud?
Ja, men det tror jag nog att jag har fått.
Var det ett hårt utgångsförbud där det faktiskt var så att du fick inte gå ut? Eller är det så här, det kommer få utgångsförbud om du inte lyssnar?
Alltså, jag tror aldrig, alltså, svårt att minnas så, men alltså jag tror aldrig att mina föräldrar har varit så här. Jag tror inte att jag har haft utegångsförbud på sättet där man liksom blir alltså inlåst, utan att så här, snarare att så här, ja men om jag har gjort någonting som mina föräldrar inte tycker om, som inte är acceptabelt, då får inte jag göra vissa grejer. Och det kallar ju man då kanske för utegångsförbud eller vad man nu ska säga. Men då får inte jag, alltså man går till skolan och sen kommer man hem. Men man går inte ut och umgås med vänner eller fan vet jag. Man får inte ha sin telefon till exempel. Alltså sådana grejer. Men inte så här att du ska sitta på ditt rum och tänka över vad du har gjort i en vecka. Alltså.
Och kom inte ut, jag lägger mat utanför dörren.
Exakt. Nej, så pass har det aldrig varit.
Så du kommer inte ge dina barn utgångsförbud?
Jag kommer inte låsa in mina barn. Exakt. Men att begränsa mina barns frihet. Absolut. Absolut. Låsa in dem lite.
Alltså jag längtar så mycket tills du blir mamma. Det ska bli så kul.
Nej, men som sagt, alltså begränsa vissa saker. Nej, du får kanske inte då sitta på din telefon. Eller du får inte gå ut och spela fotboll med dina kompisar. Eller ja, vad det nu kan vara.
Du ska plugga.
Sitta där med din bok och läs. Hur ofta ska vi umgås med vardera familj?
Det här kan ju vara en väldigt invecklad fråga.
Mm.
Och det här tror jag att väldigt många anser vara en jobbig diskussion när den här frågan väl kommer upp. För väldigt många har ju det här med att man konstant måste vara knuten till sin familj. Och det kan vara väldigt jobbigt för den andra parten, exempelvis som kanske inte alls har det så. Jag skulle väl säga till en rimlig gräns där barnet lär känna sin släkt. Där vi gemensamt kan få liksom, ja, men ett fint band där det inte blir för mycket. För det är också väldigt lätt hänt att en familj blir i fokus när man får barn och att det liksom konstant blir besök. jag hade varit jätteglad om det hade varit minst en gång i veckan. Då hade jag varit jättenöjd. Mm. Och jag tycker att det är lagom.
Mm.
Någon som ja. Är måndag, fredag, ledig lördag, söndag. Det funkar inte hos mig.
Nej. Ja. Ja, alltså det, jag tänker väl att det faller sig ganska naturligt hur mycket man liksom spenderar tid med vardera familj. Det beror ju också lite på vilken familj som kanske bor närmst och så vidare. Om man nu inte är från samma stad liksom. Men ja, alltså jag håller väl ändå också lite med där. Alltså så här, en gång i veckan kan ju jag också känna är liksom enough. Alltså så länge man ses någon gång liksom, sen behöver inte det vara hela tiden, men och sen tror jag nog att det kanske är framförallt viktigare att sätta gränsen gentemot alltså sina liksom mor- och farföräldrar, för att det är kanske snarare åt andra hållet att man behöver säga nej än att säga ja, för att det är kanske oftast de som gärna vill komma och hälsa på. Mm. Medans man själv känner såhär, nej, pallar inte. Och då, alltså för, och det är ju också viktigt att ändå känna att så här, det är okej. Alltså man ska ju inte behöva känna sig liksom, det ska ju inte vara en jobbig grej. Nej. Alltså att du ska hänga med familjen. Sen så finns det ju såklart fall där man kanske inte tycker om sin partners familj. Och då kan det ju såklart vara kämpigare, men någonstans lite som vi pratade om i avsnitten här innan, så får man ju ändå någonstans brösta att alltså ditt barn vill ju troligtvis kanske ha en relation till sina mor- och farföräldrar liksom.
Mm. Det är en väldigt svår fråga och väldigt olika i alla typer av relationer. Det viktigaste är väl bara som sagt att man diskuterar så att det finns någon typ av gräns, för att det kan bli för mycket.
Vem är det egentligen som ska ta nätterna? Delar man på det eller är det en person hela tiden?
Kort och konkret, jag tycker att det är givet. Jag är hemma, har varit det de senaste 3 åren. Jag sköter det som händer på nätterna, vare sig det är vattenläckage i badrummet mitt i natten eller fan vet jag. Allt som händer på natten, det sköter jag på grund av att ja, den andra har mycket saker som den måste orka med på dagen därpå.
Mm.
Sen kan ju jag tycka att lediga helger, sådana saker kan man ju turas om.
Mm.
Jag vet att jag fick tipset om att faktiskt göra ett schema när man blev förälder, att inte ta för givet att den andra skulle bara gå upp när den hörde att bebisen vaknade, utan snarare så här, om jag tar lördag tar du söndag.
Ja.
Och det är inte så jävla dumt nu när jag faktiskt har barn att kunna bestämma det. Men då kommer vi tillbaka till den där frågan igen. Vill man göra det själv eller vill man inte? Och i våran situation där vi står just nu så har jag gjort det sen hon kom. Och känner att jag alldeles för mycket kontroll. Jag kan ändå inte koppla av om han skulle gå upp och lösa allt. Liksom. Och det har ingenting med Paggo att göra, utan det ligger hos mig. Mm. Så att det får hon bestämma helt själv. Vi kör att jag kör.
Mm.
Och det är livsstilen som är baserad på det. Och behöver jag sova dag så är han jättenoga med att jag faktiskt får göra det när han är hemma.
Mm. Ja. Ja, alltså återigen så är det ju en fråga om alltså hur man liksom, hur man jobbar och hur man har det hemma liksom. Så att, ja, som du säger, är det någon som jobbar mer så är det ju ganska självklart att det då blir mer ansvar på den andra att faktiskt gå upp på nätterna liksom. För man har ingenstans att vara, och som du säger, man kan ju ändå, alltså när baby sover på dagen så kan man ju själv sova med den liksom. Men ja, annars så alltså, skulle man ha exakt samma, men det blir ju också så här. Jag tror att det blir väl så också, för jag menar det är ju vi som kvinnor som också är mammalediga Sen såklart det finns ju de som är pappalediga också, men normalt sett så kanske pappan är ledig i någon vecka. Och ja, då kan man ju liksom turas om. Men efter det så normalt sett så brukar det ju vara att mamman oftast är hemma längre och att pappan då börjar jobba liksom. Och då blir det ju ganska naturligt att det ändå är mamman som får gå upp på nätterna helt enkelt.
Mm. Och pratar vi en period där barnet blir äldre och båda är tillbaka på fulla arbeten, ja, vad vi ser är liksom annat, mm, så skulle jag säga diskutera vem, ja, som behöver mest sömn för att relationen, ja, inte ska gå i krasch. För det är också viktigt, någon kanske känner att den bara behöver 6 timmar sömn medan, mm, den andra kanske känner 10, och då måste, ja, man ju, exakt, diskutera det också.
Mm. Ja, man kan ju vara väldigt olika där på hur mycket sömn man behöver liksom.
Hade jag fått tagit nätten om vi hade haft en bebis?
ja, det hade du nog fått. I love to sleep.
Vad är viktigt att dra ner på nu när bebis kommer?
Oj. Alltså, oj, men det var ju en skitsvår fråga.
Eller jag kan säga det, jag kan säga det första så kommer du nog förstå vad jag menar.
Ja.
Och det första är att sitta med telefonen.
Aha, mm, absolut. Ja.
Det är verkligen någonting som jag säger till alla som får barn. Att vi är, mm, så vana med att ha den här jäkla skärmen uppe i ansiktet. Mm. Och antingen sätter man en regel att när barnet är vaket eller med så är det alltid en av föräldrarna, mm, som är aktiv. Det kan inte, ja, vara så att båda sitter på telefonen samtidigt. Så det är verkligen någonting som vi har varit stenhårda med. Att ner med luren mer ofta. Än, mm, man kanske sitter med. Jag har blivit jätteduktig på det och folk som känner mig märker också av att jag inte alls är lika snabb på att svara, mm, eller vara aktiv på grund, mm, av att jag inser hur mycket tid jag faktiskt förlorar med henne eller saker och ting jag missar, mm, för att den där jävla burken konstant, ja, ja, är i ansiktet på mig.
Ja, nej, alltså det är sunt. Alltså man ska inte behöva sitta på telefonen när man liksom, alltså man får ju vara i nuet. Alltså jag menar, du kommer ju missa så himla mycket om du ska sitta där med din telefon. Och det är också så här, vad är det som är så satans viktigt på telefonen?
Mm.
Inte fan händer det någonting på telefonen.
Det, jag tror bara att det är en dum vana som sitter i, att många bara inte kan, ja, men lägga, exakt, av. Att man sitter med bebisen i ena handen och så telefonen i andra.
Ja, men det är så här, hur, alltså jag fattar att det är en vana och vi alla har den vanan för vi alla lever i dagens samhälle. Men alltså, hur svårt är det att bara fucking lägga ner telefonen?
Ja, det är helt sjukt.
Alltså, jag tycker att det är galet om man känner att man inte kan göra det.
Mm. Kommer du banka en plåtlåda som hänger precis innanför dörren där det står lämna din mobil här? Ja.
Nej, men alltså, jag kan säga att när jag blir mamma, då har jag loggat ut. Alltså, ni kommer inte att höra från mig någonsin igen.
Jag märker ju att telefonen för mig är uppe enbart för foton.
Mm. Ja, och, men ja, men det kan jag ju fatta såklart.
Och viktiga saker, alltså så här att jag kanske ska nå min partner om han vill något.
Ja, så. Men alltså såklart, alltså så här, men ja, men det är klart att telefonen fortfarande kommer att vara där, alltså finnas där med en, för att alltså så här, ja, men det är klart att om någon ringer eller vad fan som helst. Men det är inte så att jag kommer att sitta, alltså man kommer inte sitta där och scrolla på TikTok när man har sin unge. Alltså jag vet inte, jag tycker bara att det känns
osunt.
Ja, mm, men alltså då tycker jag att man har issues,
mm,
som man behöver kolla upp. Hur ser du på barnuppfostran så som exempelvis bordsskick?
Jätteviktigt.
Ja, alltså tänker de bara så här allmänt då, alltså att man ska ha en unge som är lite, alltså väl uppfostrad typ. Eller jag är lite så här, hur frågan, alltså hur man ska tolka frågan.
Jag tror att de om jag bara baserar det på vad liksom vad frågan är, så tror jag det handlar mer om hur viktigt är det för dig att det här vad ska man säga?
Ja, men att den ska bli väl uppfostrad. Att, exakt, den ska ha då bordsskick, att den inte ska skrika när den sitter på bussen, att den ska liksom,
mm,
lite så.
Och jag anser typ det här ligga bland mina topp 3.
Mm.
Om inte topp 2, jag vet inte vad ettan är, men jag vet inte om jag vill säga liksom att det är det absolut viktigaste. Men, mm, jag anser det vara väldigt viktigt att vara väl uppfostrad, och det här med när man sitter vid maten, att man inte pratar med mat i munnen och man sitter ordentligt och inga armbågar på bordet. Och, alltså, jag är uppfostrad så och jag tycker att det är enormt viktigt att ja, följa vett och etikett när det kommer till sånt. Min syrras kille hade hittat en bok som kom från, jag tror att det var hans farmor eller morfars bok från hans skoltid. Som hette vett och etikett. Som de hade i skolan. Att jag är så här, vart är den? Mm. Den bör finnas.
Ja. Ja, men exakt. Och jag menar, det är väl klart att det är väl klart att det är sunt att lära sina barn de grejerna. Sen så tycker jag kanske inte att man behöver vara stenhård på det. Men någonstans så sätter ju det också en bas för ditt barns karaktär. Alltså, du, jag antar ju att man någonstans vill att ens barn ska ja, men föra sig på ett visst sätt när man är bland människor. Alltså att man ändå någonstans ska vara trevlig, att man inte ska störa andra när man är ute bland folk, att man ja, men alltid är trevlig och snäll och liksom ja, väl uppfostrad då. Mm. Det känns ju som att det är väl allmänt att så här, det vill väl alla att ens eget barn ska vara liksom. Så att ja, alltså jag tycker också att såklart att barnuppfostran är ja, men viktigt och ja, men så som bordsskick och såna grejer. Ja, alltså bordsskick känner väl jag kanske är så här, det känner ju jag nog kommer ganska naturligt. Alltså jag tror inte att det är någonting som man kanske behöver så här öva supermycket på. Jag tror snarare mer det här att kanske inte störa andra när man är ute till exempel. Alltså så här, du kan inte lägga dig ner på marken och sen så såklart, alltså det finns ju också en viss ålder på alla de här grejerna liksom. Men till exempel lägga sig ner i affären när du är 10 år och skrika. Det är kanske inte det jag skulle lära mina barn att det är okej att göra. Alltså, nej men, ja. Men annars så tror jag nog att det är en ganska basic grej. Att så här, man lär ju sina barn vett och etikett för att man vill ju såklart någonstans att de också ska vara väl uppfostrade människor när de väl är vuxna liksom.
Varför jag också tror att det är väldigt viktigt för mig just när det kommer till exempelvis bordsskick är det kommer ju en period nu när Livia växer upp där det ska börja kladdas vid matbordet. Och jag har kladdpanik och Pagga har lite kladdpanik och alla är så här, det är bara att köpa det. Men jag har också hört så många mammor som har sagt fast det behöver faktiskt inte vara så. Och lite det står jag också fast vid att mamma sa likadant. Det behöver inte vara så. Sen att de känner sig fram av kladdet och att det är liksom en nyfikenhetsperiod. Så tror jag också att när barn blir äldre och äldre och äldre att vi uppfostrar dem utifrån vad vi faktiskt säger är okej och inte vid matbordet. Alltså man kan lära att så här, så får man inte göra och så får man göra. Så jag tror definitivt att det går att öva in bordsskick. Vi hade att man åt med gaffel i höger, vänster hand och kniv i höger. Men jag gjorde tvärtom för att jag tyckte att det var skönare att ha gaffeln i höger hand och kniven i vänster. För att jag tyckte att det var svårt att vinkla gaffeln med vänster arm. Jag tycker det fortfarande än idag. Och jag vet att min biologiska pappa blev svinförbannad på mig för att jag inte gjorde som man skulle. Men det där tycker jag däremot att om man har det problemet med sitt barn då får man ju bara låta den äta med den handen som känns bekväm så länge du sköter bordsskicket vid bordet.
Ja, men alltså det är ju det finns ju en gräns där man också kan bli extrem. Alltså så här, jag menar man ska ju inte själv känna att man är liksom rädd för att göra någonting för att ens förälder ska skälla ut den för att man liksom gjorde det på fel sätt. Alltså så här, jag menar ja, nej, det är alltså nej, och sen alltså så här med alltså som sagt, jag tycker och tror nog ändå, jag fattar att så här, det känns jobbigt att det blir så här kladdigt. Men jag tror snarare alltså jag tror att jag i alla fall med mina barn kommer vara lite mer att så här. Men när de är små och de ändå, alltså, hon kan inte hålla i en gaffel, hon kan inte hålla i en sked, så vem fan bryr? Alltså, jag tror inte att det kommer sätta någon typ av prägel på hur hon kommer, eller hur mitt barn kommer bete sig runt matbordet när den blir lite äldre. Jag tror inte att det har något samband, utan när de är små, så som du sa, det de gör är de känner sig fram, de använder fingrarna för att alltså få i sig maten. Då tycker jag snarare bättre att bara så här klä in hela henne i ett förkläde eller ta av henne alla kläderna när hon sitter och äter. Ja, exakt. Och låt dem bli kladdiga. Alltså så kommer nog jag resonera i alla fall.
Ja, och gud, jag menar ju verkligen att det är en, jag kommer inte vara liksom Hitler vid matbordet när hon är 6 månader gammal, utan snarare bara att det här enkla med att skjuta in stolen när du klarar, tacka för maten, ta bort det från bordet. Alltså, jag menar, jag är inte ens väl uppfostrad idag med uppenbarligen bordsskick, eftersom jag alltid äter med sked, 32 år gammal. Men jag vet ju vad vett och etikett är.
Och, ja, men exakt, och jag menar, det har ju ingenting att göra med vilken grej du äter med.
Nej.
Det har ju med allt annat, alltså din inställning och att du är trevlig och att man vill hjälpa till och ja, det är ju mer det liksom. Men som sagt, alltså, och det kommer ju också lite senare. Men såklart, alltså, jag tror ju att man kan ju säkert lära dem saker betydligt mycket tidigare än vad man kanske tänker att man kan, för att man tänker att de är små och de är barn och de fattar inte.
När och hur ska du lära dina barn om säkerhet på internet?
Oj, alltså i och med att vi någonstans lever idag med så himla mycket uppkoppling, så tror jag ju nog att ju tidigare desto bättre. Men någonstans såklart så får det ju vara i en ålder där de ändå kan kanske förstå vad det är man säger. Men alltså jag tror inte att det är dumt att alltså så fort de börjar använda en iPad, en telefon eller vad det nu kan vara, att man redan då börjar, även om de kanske inte vill ha full förståelse, men att man redan då börjar med att såhär, ja men kanske att såhär, ja men det finns ju barnspärrar och så vidare som man kan sätta på liksom både telefoner och iPads och allt vad det är. Och att så här, man begränsar det till ett visst antal liksom appar eller vad det nu kan vara. Alltså väldigt begränsat till en början, och sen när de väl blir liksom så pass gamla att de kanske, ja men då får en egen telefon och de här grejerna, då får man ju någonstans vara väldigt tydlig med att så här, ja men kanske att så här, men det finns vissa appar som du inte får lov att ladda ner. Ska du ladda ner någon specifik app, så kommer jag också ha tillgång till den. Jag kommer kunna se vad du gör på internet. Alltså jag tror att man vinner mycket på att vara ganska så sträng och hård när det kommer till just sociala medier och alla de här grejerna.
Ja, jag håller med dig till punkt och pricka.
Alltså sociala medier är nog ett av ämnena som skrämmer mig allra mest med att få barn och så. Så att nej, alltså, och jag tror att det är en jättejobbig fråga för många också, för att det, jag kan tänka mig att det är så jävla jobbigt när ens unge är i den åldern att den liksom, ja men vill ha egen telefon och jag vill ha Snapchat, jag vill ha TikTok och alla de här grejerna. Alltså att säga nej då, alltså där, när alla kompisar får, alla har det, alltså det kommer vara så fucking jobbigt. Alltså du, alltså din unge kommer ju se dig som världens fucking tråkigaste kärring.
Jag har funderat mycket på det här på grund av att vi är på samma plan där, och att det skrämmer mig något enormt, och någonstans så lever ju vi i en, vi missar ju allt runt omkring idag för att vi är så uppe i våra telefoner. Så jag som förälder hade nog gärna gemensamt med alla föräldrar som mitt barn umgås med gått ihop oss och sagt att det här är liksom regeln. När vi kommer hem ifrån skolan så är det ut och leka, det är inga telefoner, det är inga iPads, det är liksom det här gamla vanliga, cykla, umgås, alltså hoppa studsmatta, alltså ut i skogen, gör vad fan ni vill. Men då måste man gemensamt prata ihop sig med kompisarnas föräldrar i den krets, för om alla hjälps åt i den krets där alla umgås, då blir det ju samma regel för alla. Och det är verkligen någonting som jag redan nu stå fast vid att den krets som kommer att umgås med kommer jag verkligen jobba hjärnet för. Att alla föräldrar i den kretsen har samma mål, samma tänk. Där barnen faktiskt förblir barn. Leker ute, leker med varandra och inte framför skärmen.
Men jag tror också att det mycket handlar om alltså hur man gör som förälder själv. För att alltså, i allt så tar ju dina barn efter vad du gör. Så att är man själv föräldrar som sitter och tittar på TV hela tiden eller sitter då med sin telefon i handen hela tiden och någonstans så sitter man där själv och scrollar på TikTok men säger till sitt eget barn att så här, nej men du får gå ut och leka. Det blir också väldigt fel. Alltså någonstans så får du ju då i så fall gå ut med barnen. Alltså ta din cykel och cykla du också med dem.
Eller ja,
alltså,
exakt. Var någonstans får man ju vara med.
Ja, för att annars är det klart som fan att ungarna också kommer känna att nej men vadå, du sitter ju bara här så varför kan inte jag också göra det? Hur hinner vi med varandra och minska risken till att ta varandra för givet?
Ta varje chans du får.
Ja.
Ja, men det är nog jätteviktigt att faktiskt göra det. Att även om man har barnet runt omkring sig, att faktiskt den där kramen, alltså bara det lilla, att duscha den ena och barnet sover, släng in det i duschen samtidigt om det verkligen är så att det är något ni gillar, exempelvis. Och prata. För att jag tror att det är väldigt lätt att glömma bort varandra för att det finns ett annat liv som är i fokus. Och det behöver inte vara att man har det jobbigt. Det kan bara vara att man tar det för givet att den andra vet hur man känner. Mm. Eller att den här lilla pussen i pannan inte betyder någonting fast den faktiskt gör det. Så jag skulle bara säga, ta alla chanser ni får. Har ni möjlighet att sova ihop alla tre eller fyra, hur många barn nu än må vara, så gör det. Och kan ni lämna bort barnet även om ni inte som jag exempelvis känner att det är helt onödigt. Alltså jag har aldrig känt det behovet att jag måste lämna bort henne. Så kan det faktiskt också ibland vara bra att göra det för att bara kunna koppla av 2 timmar. Och bara ha tid för varandra. För att det känner jag redan nu. Att vi är inte ens där vi känner att vi har tappat varandra. Snarare tvärtom. Vi har nog hittat varandra mer efter att vi fick barn. Men det har nog med kommunikationen att göra. Att jag som alltid har varit mer nidig av Pagge kanske har blivit mer nidig av mig nu för att mitt fokus har skiftats sen jag fick barn. Och då har han behövt prata med mig om det. Och det kanske inte han har gjort tidigare. Så att jag tror att det är jätteviktigt att bara höra varandra och som sagt, ta varje chans även om det är 2 minuter.
Ja. Ja, men alltså jag skulle nog bara säga typ försök och bara alltså att se den andra personen, att så här, ja men alltså små saker liksom, alltså om du ser att jag sitter i soffan med barnet, ja men fixa något snacks till mig, sätt fram ett glas vatten, alltså bara att man liksom, att du har noterat. Ja, men alltså verkligen, för att det, alltså det känner jag att jag är så himla tacksam för i mitt förhållande idag, att så här, jag känner verkligen att jag blir sedd, att så här, ja men man kanske plockar upp på så små signaler liksom. Och att man ja, alltså, för jag menar, man vill ju inte vara hangry, så jag menar det är ändå en viktig grej att så här, ja men kom med ett litet snacks och lite vatten till mig, så, och då någonstans blev det ju ändå så här, ja men nu, min partner såg mig, att jag sitter här, jag kanske suttit här jättelänge, jag kanske inte kunnat röra mig från den här platsen, om man nu har litet barn liksom, exempelvis, och att man bara finns där, att så här, ja men säg till om du behöver någonting eller fan som helst. Alltså de små grejerna är väldigt viktiga för mig.
Jag tror också till er som lyssnar, det absolut viktigaste med det som Lilly säger är att även om ni många gånger vet att den personen kanske säger, nej det är lugnt, jag löser det. så kan det vara så skönt att faktiskt bara få höra, vet du vad, nu tar jag över det, även om jag vet att du vill göra det själv.
Hur skulle du känna om ditt barn skulle vilja byta namn?
Nu hade jag ju blivit sur, för jag har ju verkligen gett henne ett coolt namn.
Ja.
Och det hade nästan så här, va?
Mm.
Många som byter namn idag byter ju oftast på grund av att de känner att de har bytt identitet eller att de inte känner att det passar dem. Jag är ju en av dem som flera gånger har velat byta både mitt mellannamn och mitt förnamn.
Mm.
Och jag gillar ju inte ens mitt namn, har aldrig gjort och hatar, det vet ju du. Alltså, säg inte mitt namn. Jag blir ju liksom så här ställd när folk säger mitt namn fullt ut för att jag är så ovan med att folk säger det.
Mm.
Och jag vet inte.
Nej,
jag, alltså nu hade jag blivit så här, vad var världens coolaste namn?
Ja.
Medans om min mamma känner det jag känner så känner jag så här, men var sur då. Alltså hon är inte sur, men det är verkligen så här, Jessica Maria, snälla rara. Jag tror faktiskt att jag kommer givetvis behålla mitt namn, för det blir väldigt svårt att ändra om, få alla andra att bara kalla mig för något annat nu.
Mm.
Men jag tror faktiskt till 100% att när vi gifter oss och jag tar Olsson, så kommer jag byta till samma mellannamn som Livia har, så att jag också heter Lemon Olsson. Coolt.
Men vadå? Men, ja. Men du heter Maria i mellannamn.
Ja.
Men fan vad taskigt mot din mamma då?
Nej.
Varför inte?
För att det är det absolut tråkigaste mellannamn du kan ge ditt barn. Sen att det var på den tiden.
Okej, ja men mellannamn.
Nej.
Har ju egentligen syftet av att någonstans ta vidare ett släkt, ett familjenamn.
Jag fattar.
Men du, det skiter du.
Mamma är med mig i hjärtat.
Okej.
För att jag måste bara säga det, att jag tror verkligen stenhårt på att så här, det bästa man kan göra för sina barn är att bara döpa för efternamn enkelt. När man ska boka resor, när man, alltså allting, bara enkelt. Mm. Det går inte att skriva fel då. Det är så himla lätt att man råkar vända om, det stämmer inte på passet, man måste göra om allt. Så enkelt är bara pang pang, 1-2.
Mm.
Men jag vill inte heta Jessica Olsson. Alltså jag låter som en fridrottare. Så då insåg jag att min dotter heter Lemon i mellannamn. Jag älskar citroner.
Varför gav du din egen dotter ett mellannamn då, om du tycker att det är en onödig grej? Eller dålig grej?
För att jag först faktiskt tänkte döpa henne till Livia Lemon ihop.
Ja. Är du med? Som ett helt namn?
Som ett, alltså bindestreck. Livia bindestreck Lemon. Och då, jag vet inte vem det var, om det var mamma, jag vet inte vem det var, så att det blev väldigt långt. Och då var jag så här, men då hade jag redan fastnat för Lemon. Och då blev det ett mellannamn. Annars hade det bara blivit Livia Olsson. Så nu tror jag på fullaste allvar att jag en dag kommer att byta till Jessica Lemon Olsson.
Okay.
Jag vill inte vara en friidrottare.
Nej, fattar.
Du har ett jättefint namn. Så far det bara vidare. Punkt.
Alltså mitt förnamn?
Allihopa.
Ja. Ja, ja, alltså som sagt, alltså mellannamn har ju inget större syfte idag. Så att egentligen kanske onödigt att ens ha. Men jag tycker att mellannamn är väldigt fint. Alltså, jag gillar tanken av att föra ett namn vidare. Eller, viktigt. Men jag vill gärna att mina barn ska ha mellannamn i alla fall. Och ja, men alltså, som svar på frågan, jag hade definitivt tagit illa vid mig av att mitt barn hade velat byta namn. Alltså definitivt.
Mm-hmm.
Alltså för att jag menar, ett namn är ändå någonting som man har funderat mycket på. Man har liksom så här. Jag känner ju också att så här, jag kommer nog inte vilja sätta ett namn förrän jag ser ungen. För att jag kan också tycka att så här, ja, men vissa namn passar vissa barn och vissa namn passar inte vissa barn. Alltså, och jag känner att man kommer få en större känsla av om det passar eller inte när ungen kommer ut. Så jag tror inte att jag kommer bestämma mig innan barnet är här.
När du säger att du vill föra vidare namn, menar du på då att du kommer döpa typ din dotter till Elvira emellanåt? Eller är det Kajsa Altea du ska ta vidare? Eller liksom...
Ja, alltså jag har funderat lite på om jag typ ska ta något av mina mellannamn som förnamn. Alltså till eventuellt en dotter då. Jag har också funderat på om jag ska ta något av mina mellannamn och ge också som mellannamn till mitt barn. Men eller alternativt att sätta min mammas namn som mellannamn, alltså så som du då har.
Arma barn.
Nej, men för jag tycker att så här, alltså i och med att inte mellannamn har något syfte egentligen, så tycker jag att syftet att bara föra ett på något vis släktnamn vidare är fint. Alltså jag kan ju tycka att även mina mellannamn är jättefina och jag tycker ju om mina mellannamn väldigt mycket. Men det jag tycker är tråkigt är att mina mellannamn inte har något syfte. För det är påhittade namn. Det är ingenting som kommer ifrån min släkt.
Så du menar då att om du väljer utav mig Kajsa Althea så blir den påminnelse av dig?
Ja, exakt. Då kommer det ju bara komma, alltså det kommer ju bara komma ifrån mig, för det finns inte längre bak liksom.
Exakt.
Och det kan jag ju tycka är tråkigt. Alltså jag hade ju gärna, alltså om det hade varit så att kanske min mormors mormors gammal mormor hette det i mellannamn liksom, så tycker jag att det hade varit en fin grej. För att annars tycker jag då kan man helt egentligen strunta i mellannamn, för att då tycker inte jag att det finns något syfte med mellannamnen.
Hon kommer älska att hon heter Livia Limon. Säg jag nu.
Ja, vi får se.
Vi får se.
Hur arg du blir.
Ja, nej, jag är ledsen. Jag är ledsen, mamma Maria. Men det är det absolut tråkigaste namnet man kunde få.
Ja, men om de absolut skulle vilja byta namn så är det ju också så här, ja, men då får du helt enkelt vänta tills du blir 18 och kan göra det själv.
Och där blev du en Karen. Ja, hörni, fundera på vilka frågor du vill ställa din partner som du kanske väntar barn med, någon som du kanske är tillsammans med och pratar barn om. Har ni samma tankar? Står ni på samma plan? Är det exakt så som du vill ha det? Prata igenom det i tid, för det kommer att bli problem om barnet väl är här och det visar sig vara helt olikt vad du har tänkt dig. Så att jag håller med dig, det är faktiskt en väldigt bra idé att bara, och det är inte bara seriösa frågor i det här spelet, utan det finns väldigt mycket roliga frågor också, om du har lärt dig något nytt idag från ditt barn eller så att det är frågor till både de som har blivit föräldrar, folk som ska bli föräldrar, och man kan göra det i par till och med om man är flera föräldrar på samma plats.
Ja, men exakt. Och idag tog vi ju inte så här seriösa frågor heller. Det var ju ganska ganska lugna liksom frågor. Men skaffa en kortlek och kör lite frågesport med din partner. Så får man ju helt enkelt se om man är på samma nivå eller inte.
Det var allt för idag. Vi hoppas att ni precis som vanligt har haft en fin stund med oss och att vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi. Puss hej.
Puss hej. Det låter inte bra. Puss hej.
Puss hej.
Puss hej.
Puss och kram då, allihopa. Får ni ha det så bra.
Puss och kram.